Markus 2 och de 12 första verserna. Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlade så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av 4 män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till den lame: "Mitt barn, dina synder är förlåtna." Nu satt där några skriftlärda och de tänkte för sig själva: "Hur kan han tala så? Han härdar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?" Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem: "Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till en lame: dina synder är förlåtna, eller att säga: stig upp, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig," och nu talar han till den lame, "stig upp, ta din bädd och gå hem." Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn så att de häpnade och prisade Gud och sa: "Aldrig har vi sett något sådant." Ja, det här är fortfarande i inledningen utav Jesu tjänst. Jesu är fortfarande lite grann utav ett oskrivet blad. Alltså, det har börjat gå ut, det finns en nyhet, ett rykte, och man undrar: vad är det för någon människa? Och alla hade inte bestämt sig för vad man skulle tänka eller tro eller tycka om den här Jesus. Det finns då de här exempel på verkligen tro och förhoppningar, men också tveksamheter inför: vem är denna Jesus? Och Jesus hade ju väckt sensation i Kafarnaum när han var där tidigare, och nu återvände han och det samlades mycket folk. En del kan ju ha brott på, ska man säga, sensationslystnad. Det här är nyheten, det nya stora. Men jag tror att den djupa orsaken är att Jesus mötte ett verkligt behov hos dessa människor. Och vad gör han då när människorna kommer dit och han har rört vid deras behov? Jo, han förkunnade ordet. Står det. Och när vi läser i evangelierna vad Jesus sysslade med, så var att förkunna ordet en viktig del utav hans tjänst. Och det här med Guds ord beskrivs i Bibeln som bröd. Bröd som mättar de djupast liggande behoven hos oss som människor. Och jag slogs av en bild när jag läste de här orden utav hur vi kommer till vår himmelske far med som tomma skålar, som behövande barn, som hungriga, och få be om att få dem fyllda. Om någon orsak så är min bild som dyker upp gärna passade ris bättre än bröd. Det blir liksom mer välfyllt i en skål med ris. Men vi får, han vill mätta oss. Han vill möta de behov vi har genom sitt ord. Och de här orden, de öppnar både för en intellektuell förståelse, men också för en erfarenhet utav vad orden beskriver. Och jag tänker att det här får vara en attityd som vi kommer med när vi öppnar vår bibel. Att komma med vår tomma skål och be att Herren mättar oss. Både när vi gör det där hemma och när vi möts i församlingen till gudstjänst. Att be att Gud mättar oss. Och vad Jesus förkunnade om, ja, när vi läser, här står det ju inte så utförligt, men när vi läser evangelierna så förstår vi att han beskriver en helig, god, trofast, himmelsk fader som har all kärlek till sina älskade barn. Han beskriver också de här, den barmhärtiga ordning, den goda vilja som Gud har för sina barn. Jag tänker till exempel det här med sabbatsbudet, alltså att man ska vila på vilodagen, den sjunde dagen, att vi har en, att man, ja, det blir stort sett över hela världen, vi har en sån här sju dagars rytm där man tänker att man ska få vila åtminstone var sjunde dag. Och ibland kan man få för sig att de bibliska påbuden är liksom tunga bördor som vi ska konka omkring på och liksom bemästra och klara av. Men de är ju givna för att Gud vill att vi ska ha det goda livet. För ett år sedan så var jag på resa i Indien och Nepal. Och när vi flög från Indien till Nepal så satt jag bredvid en utav alla de hundratusentals gästarbetare, kanske miljoner gästarbetare Nepal har, men oftast som reser till andra länder för att kunna försörja sina familjer där hemma. Och det här var en man då som hade varit borta från sin familj i 2 år i någon utav arabstaterna, de rika oljestaterna vid Gulfen där. Och jag pratade lite grann med honom på knagglig engelska hade han, men gick ändå göra sig förstådd hur han arbetade. Han arbetade 12 timmar om dagen, 7 dagar i veckan, som någon form av väktare. Och egentligen skulle han ha rätt att ha en ledig dag, men de här lediga dagarna, de sparade han för att vartannat år kunna ha en sammanhängande period och resa hem till sin familj och se vart är det jag skickar min lön någonstans. Och hur går det för dem? Och de här buden kom för mig så här. Det är ju givet för att vi ska ha ett liv som är innehållsrikt och gott. Och som speglar den goda viljan som Gud har. Och nu ser jag inte honom som en förbrytare mot de här buden, utan hela den här fattigdomsstrukturen och den girighet som får människor att betala och strukturera saker och ting som människor inte har möjlighet att kunna leva ett gott liv för sin arbetsinsats. Men Jesus talar om Guds barmhärtiga vilja för oss. Och han där avslöjar han också synden, alltså det som binder oss, det som sårar, det som förslavar. Och när han håller på att förkunna det här så händer ju det här märkliga att taket börjar brytas upp. Och några som försökt komma fram till Jesus men inte klarat av det för trängseln gör det drastiskt att de river undan de här takplattorna och det som fanns där och hissar ner en lam man för honom. Och här har vi väl den här kopplingen, kärleken som bär, som franskanten och vad som är centrum, men tydligast i varje fall, de här männen som hade en genuin omsorg om sin vän och kände att vad kan vi göra för honom? Ja, men vi kan bära honom till Jesus. En kärlek som inte har någonting att göra med att den här mannen skulle kunna vara kapabel och liksom betala tillbaka, utan den kärlek där man bara vill det goda utan att få någon tanke att få någonting tillbaks. Och jag tänker att vi kan hamna i såna här situationer ibland då och då när vi har möjlighet att göra någonting för någon annan där de inte omedelbart kan liksom betala tillbaks till oss. Jag tänker på en situation det var när jag bodde i Lund och vi hade sålt våran lägenhet och några veckor innan vi skulle flytta därifrån så gick vår spis sönder. Och tänkte, jag har ju sålt lägenheten med fungerande spis, så jag måste skaffa en ny spis. Men, och hittade då en begagnad spis på Blocket som var i väldigt gott skick. Så de fick en bättre spis än vad de egentligen hade köpt med lägenheten. Men jag åkte iväg då till en bostadsrättsförening, en Järnåkra, där en tant som knappt var haft kapacitet att laga sin egen mat på många år hade då dött, och hennes barnbarn skulle flytta in där och renovera och sålde den här spisen. Och där var också någon morbror till det här barnbarnet som skulle inspektera vad mammans, hur det var med mammans lägenhet. Och den här morbrodern, han hade parkerat mitt på gräsmattan i den här bostadsrättsföreningen. Och till saken hörde att det var ganska blöt sommaren, ganska sankt. Det var den blötaste sommaren av 2007, borde det varit den blötaste sommaren i Lund på 200 år, sa de. Och då kommer vän av ordning i bostadsrättsföreningen. Det finns väl en sån i varje förening. Och om inte annat så kanske någon har sett den här filmen, en man som heter Ove. Man kan säga att Ove kom. Och den här morbrodern som då hade parkerat sin ganska flådiga Mercedes på gräsmattan, han fick ju ovet. Och det märktes att det här barnbarnet som skulle bo i förort tyckte att den här morbrodern var lite pinsamt att morbror liksom har ställt sig på gräsmattan. Ja, han skämdes, den här morbrodern skulle ut och flytta Mercan. Men det var ju så sankt i gräsmattan. Så Mercan med sina breda däck, det fungerade ju som någon form av plog som bara skvätte upp gräsmattan, och han kom inte en meter utan var ju fast där ute. Och jag hade ju min bil med mig, jag skulle hämta spis, men våra boxerlinjer räckte inte, så vi fick åka till en mack och köpa ny boxerlinje och så vidare. Och till slut så fick vi loss honom. Och efteråt tänkte man, men här skulle jag ju kunna liksom förklara hela det kristna budskapet om att någon annan tar någon annans börda på och liksom drar iväg och så. Att man inte har orden med sig just då. Sentensen i varje fall, hustrun frågar, men hur kopplar det här till budskapet nu? Jo, det är någon som har hjälpt mig med det jag har gjort fel i livet. Jesus har gjort det här för mig. Han har boxerat upp min felparkerade bil för mig. Och därför är det helt naturligt att när jag har möjlighet att försöka hjälpa någon annan. Så de hissar ner den här mannen framför Jesus. Och det är en sån vacker bild av förbön, att man överlåter någon i Jesu händer. Och Jesus, han säger då, mitt barn, dina synder är förlåtna. Och det kan vi läsa lite snabbt så här, mitt barn, dina synder är förlåtna. Men det här med mitt barn, det är liksom ingen floskel. Det är ingenting han bara slänger ur sig. Det är universums herre som har blivit människa och tagit sig till den här dammiga fiskarbyn i Galileen för att kunna berätta för mannen att du är mitt barn. Och ge honom syndernas förlåtelse. Man älskar sitt barn mer än sitt eget liv. När Melker, vår äldste kille, fick diabetes och vi var på sjukhuset och suckade en del kring det här inför sjuksköterskan som skulle instruera oss om hur man tar hand om ett barn med diabetes, så sa hon, ja, jag har nog inte mött en enda förälder som inte genast skulle acceptera. Kunde man ta det här som drabbat barnet och liksom stoppa in en spruta och dra ut det ur barnet och sen stoppa in det i föräldern och skjuta in det där, så skulle varenda en acceptera det där på en gång. Det där är just det som händer när Jesus säger dina synder är förlåtna. Det är som han suger ut sjukdomen i oss och tar det i sin egen kropp. Mitt barn, det är ingen floskel. Det är någonting som Jesus betalar med sitt eget liv för. När vi talar om syndernas förlåtelse så vill jag göra en liten utvikning här. Två aspekter som faktiskt kan vara avgörande för hur vårt liv gestaltas. Och jag har varit inne på det förr, men jag tror att det är viktigt att påminna oss om det. Om att skilja mellan sann och falsk skuld. Det är ganska ovanligt. Det har hänt, men det är ganska ovanligt att någon kommer till mig och vill bli biktad. En kristen praktik som kanske inte är så jättevanlig i just vår tradition. Vi kanske tänker att vi är kloka nog att hantera det här på egen hand. Jag vet inte riktigt vad som man ska se på det. Men vikt är i varje fall en möjlighet. Och då när man hamnar i den situationen så är det viktigt när man tar emot vikten att kunna skilja på sann och falsk skuld. Alltså sånt som vi bara lastar på oss själva som inte egentligen är en riktig skuld och det som är en verklig skuld. Och jag tänkte jag skulle läsa ett litet stycke här. Det är en kvinna som heter Lynne, vad blir det på engelska? Line Twist. Som har skrivit i en bok som heter The Soul of Money. Som citeras i den här boken av Brené Brown, Våga vara operfekt. För mig och många andra är dagens första tanke: nu fick jag inte tillräckligt med sömn. Nästa tanke blir: tiden räcker inte till. Oavsett om det är sant eller inte börjar jag automatiskt tänka att vi har för lite utan att vi ens kommer för oss med att granska eller ifrågasätta den här tanken. Vi ägnar större delen av vår tid och vårt liv att höra om, berätta om, beklaga oss över och oroa oss för allting vi inte får tillräckligt av. Vi får för lite motion, vi har för lite jobb, vi gör för dålig vinst, vi har för lite makt, vi har för lite oförstörd natur, vi har för få helger och vi har förstås för lite pengar, alltid. Vi är aldrig tillräckligt smala, tillräckligt smarta, tillräckligt snygga eller vältränade eller högutbildade eller lyckade eller rika. Aldrig någonsin. Redan innan vi stiger ur sängen på morgonen är vi otillräckliga, ligger efter, saknar någonting, håller på att förlora. Och när vi väl går och lägger oss på kvällen snabbspolar hjärnan sin litania över allt som vi inte fick eller inte fick gjort den här dagen. Vi bär dessa tankar som en börda när vi somnar och vaknar till dagdrömmar om allt vi saknar. Det börjar som ett enkelt symptom på det stressfyllda livet, eller ska vi, om så vi vill, det komplicerade livet. Men det växer till det perfekta svepskälet för att inte vara nöjd med livet. Och lite kortfattat så uttrycker Brené Brown här att en sån här grundinställning utav en otillräcklighet som aldrig går att mätta egentligen är rotad i att vi inte tror oss vara värda kärlek från oss själva eller från någon annan. Och vi hetsar oss för att komma till den här tillståndet, den här punkten då vi kan vara nöjda med oss själva. Men det är inte Guds vilja att du ska piska livsglädjen ur ditt liv. Vi finner vårt värde i hans blick. Och det är nåd. Den andra aspekten som man också får ta upp. Det är lite grann den här attityden. Det är lugnt. Pappa betalar. När man var liten i varje fall så kunde det hända att man fick handla lördagsgodis. Och ibland var det så att man skulle handla med sina egna pengar. Och då valdes godis med ganska stor omsorg. Men ibland så fick man ett löfte att mamma eller pappa skulle betala. Och då var ju själva idén att få med sig så mycket som möjligt genom kassan naturligtvis. Och ibland kan det nästan, kan man ana attityd hos de troende att vi har fått någon form av kreditkort utav Jesus där vi kan, ja men det, synda lite grann, jag har ändå betalat så. Alltså kan vi bli kvar i synden när Jesus förlåter? Ja, det var ju verkligen inte därför han gick till korset. För att vi skulle bli kvar i synden. Och vi har inte riktigt en klar bild av syndens verkliga svärta. Och hur allvarligt den angriper oss som personer, som samhälle, som hela vår värld. Och det kan man märka på olika sätt. Men det här slarviga sättet, de sju dödssynderna är ju ett begrepp i sig. Men jag bara tänkte på det. Det fanns som glassar innan de sju dödssynderna för ett antal år sedan. Och nu har det dykt upp som tecknad film, barnfilm, de sju dödssynderna. Det finns någon typ av seriehjältar som ska ha med de här sju dödssynderna att göra. Jag tror inte någon skulle liksom få för sig tanken att använda orden på de sättet. Om man tänker på vad det verkligen handlar om, till exempel det här med girighet och begär och vad det ställer till med. Hur vårt lockelse för billiga varor och billig mat får människor att arbeta under slavliknande förhållanden för att tillverka leksaker eller mobiltelefoner eller andra saker till oss. Hur vårt jordbruksstöd inom EU innebär att vi dumpar massvis med billiga jordbruksprodukter över Afrika som konkurrerar ut deras småbönder och driver in dem till slummen i städerna när de får leva under eländiga förhållanden. Det här med begäret efter makt och nationell stolthet kan ställa till... Jag kan inte något annat ord än en helveten utav krig och förtryck. Och fick läsa i veckan här om händelser i Sydsudan till exempel, som jag faktiskt inte ens vill upprepa den här förmiddagen, för att människor begär efter makt innebär så fruktansvärda saker. Eller detta högmod som kan innebära att vi låser in oss i någon form av inre isoleringscell som skär av oss från en verklig gemenskap och kontakt med andra. Synden, den är nattsvart. Och den har en slags hullning i oss. Så även om Jesus tar hand om vår synd, så är det som ett fiskedrag som har ni varit med i någon situation någon gång när någon har liksom lyckats sätta ett fiskedrag i det finger eller någonting sådär, och det finns hullingar i de här fiskedragen och kan vara ett verkligt besvär att få ut, och ibland får man liksom trycka igenom det fingret och kapa av det på andra sidan för att man, ja, kanske inte behöver ha för mycket detaljer, men en hullning som kräver omvändelse av oss. Det har hänt ett antal gånger att jag har ju tre söner, att någon yngre av sönerna vill låna någon av de här spännande saker som någon av de äldre barnen har olovandes, och så vill det sig inte bättre än att den här leksaken, grejen, liksom går sönder, och det ligger inte i barnets makt att laga eller så, och det blir ju något så upprört då från de äldre barnen. Och till slut får man säga ja, ja, ja. Men antingen om man kan laga eller om man kan köpa något nytt. Eller liksom stilla det här. Pappa betalar. Men för att barnen verkligen ska komma överens och bli sams, så räcker det inte med att bara pappa betalar. Utan den som har förstört någon annan sak måste faktiskt få säga förlåt. Jag ska inte göra så mer. Och det behövs en omvändelse också från oss för att göra upp med synden. Jag tror att vi behöver återupptäcka lydnaden faktiskt utav Jesu ord och vad det innebär att vara lyhörd mot vad Jesus goda befallningar handlar om i våra liv. Och vad som händer om vi faktiskt kliver ut dem och vilka konsekvenser det innebär. Och jag tror att vi alla tjänar någon på något sätt. Och om vi ställer oss själva som tjänare under våra egna begär, så hamnar vi under en obarmhärtig herre som kan driva oss in i en lydnad som är obarmhärtig, som inte leder till det goda. Men om vi har Jesus som herre, så vill han leda oss till det goda livet. Det här med att Jesus förlåter synderna, det väcker ju harm hos de skriftlärda. Och jag kan faktiskt förstå deras position. Men vem som helst kan ju inte gå omkring och bara förlåta synder och så här strössla ut och liksom tro att man har ett kreditkort med jättekredit som man kan betala folks synder. Och lite svårsmält kan det ju vara att den evige guden har blivit människa och står här i det här hemmet och i min by och liksom undervisar. Skulle Gud det här? Svårt att ta in. Men det här att Jesus har en verklig auktoritet och den fulla, liksom, det kommer igen igång på gång på gång i Markus evangeliet just, om man läser Markus, hur Jesus har makt att befria människor ifrån destruktiva andar, att hela de sjuka och på olika sätt, hur Jesus har en auktoritet som inte tillhör någon vanlig människa. Och i det här fallet så säger Jesus till mannen liksom, stig upp, ta din bädd och gå hem. Och han befaller och nervtrådarna knyts samman och musklerna, de förtvinade, tar form. Hans ord rymmer denna makt. Han har denna auktoritet. Och mannen får kraft att upprättas. Alltså Jesus auktoritet, nu säger jag, vi måste kunna skilja på ordet auktoritet och auktoritär som någonting helt annat. Men Jesus auktoritet, det är inte liksom på bekostnad utav oss som människa. Det får oss inte att krypa ner i smutsen eller liksom pressa ner oss. Utan Jesus auktoritet upprättar, skapar stadga, skapar ryggrad, får mannen att resa på sig. Får mannen att få sin egen kraft och makt tillbaks. Att kunna ta sin bädd och gå. Och på samma sätt vill Jesus ord ge kraft, ge ryggrad, ge stadga. Ge oss den frihet som är tänkt i lydnad. Och låt mig summera det här om Jesu ord. Alltså Jesu ord möter våra behov. Och vi får komma med våra skålar och begära. Kom, mätta oss med ditt ord. Jesu ord rymmer hans kärlek till sina barn. Han kallar oss till omvändelse och lydnad. Det finns en utmaning i Jesu ord. Och hans ord, de förmedlar nåd. Verklig nåd. Som befriar från verklig synd. Och de upprättar. De helar. De läker. Jesu ord är verksamma.